Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna.
Hej.
Avsnitt 182 av vad heter den? Skilsmässopodden heter
den. Skilsmässopodden heter den här.
Ja, den här heter så. Är det bra med dig?
Ja,
det känns som att jag inte har sett dig på väldigt länge.
Nej, inte sen i lördag. Så mycket vatten har runnit under broarna sen dess.
Mycket
kan jag
som
säga.
Har hänt, ja. Det är ja. Det verkligen. Ja.
Du, vad ska vi prata om idag?
Idag ska vi prata om det här där frågan är, tycker du verkligen om din partner eller är du bara nöjd för att din partner tycker om dig? Mm. Vi har en lyssnare vars nya man curlar sitt barn som har en diagnos och lyssnaren börjar misströsta. Mm. Delad glädje är dubbel glädje, men ofta lever många så att ens problem också blir en andras problem. Mm. Sen ska du ställa frågor om intimitet, lyssnare har frågor om boende efter separationen och sen ett råd för att få närmare kontakt med människor.
Mm. Bra. Du, för ett tag sedan så drabbades jag av en tanke bara. Så här. Mm. Det var någon person som jag tänkte så här, ja, och jag gillar verkligen den där personen.
Hoppsan.
Ja.
Jag måste ju reagera efterhand här när jag känner vart det barkar. Ja.
Men då tänkte jag så här, nej men vänta nu. Det är ju för att den här personen tycker om mig. Det är det som är bra, den här personen tycker om mig. Jag tror faktiskt att det var så här, det var i någon jobbsammanhang och det var någon vi pratade om att liksom, rekrytera någon eller anställa någon i en produktion. Så där. Ja. Ja, men det är en härlig, så här, just det, det är för att den personen tycker om mig. Det är naturligtvis inte hela sanningen, men det slog mig så här, är det så många gånger att man gillar en person för att den tycker om en själv? Känner du igen det?
Det tror jag. Ja. Att det blir som en öppen väg.
Ja.
Och du tänker då i kärleksförhållanden, om det är så att man nästan låter bli att reflektera över vad tycker jag om den där personen och att det
precis.
Räcker att den tycker om mig. Men det tror jag. Ja. Jag tycker att det är det som är att
bli vald
ja, och inte välja själv.
Ja, jag förstår det. Sen tänkte jag vidare på det, så tänkte jag så här, ja, vad spelar det för roll? Förstår
ja, för att du har struntat i att ta reda på någonting om den personen för att du själv är så smickrad av att den tycker om dig.
Ja.
Du vet ingenting om den i
men,
princip.
Ja, så kan det ju vara också. Men, men när man väl har tagit reda på det, om man då tycker om personen.
Nej, då är det inga problem.
Nej, för det var ju lite så det landade det här också. Då,
så att nu ska ni leva lyckliga ever after. Vad heter det? Happily ever after.
Du menar den här personen som jag...
Ja.
Nej, men det var inte riktigt. Det handlade inte om kärlek och det handlade inte om förhållanden, utan det handlade om andra saker.
Ja.
För det är ju applicerbart på vänskap eller vad som helst också.
Mm.
Men det är en intressant fråga. Hur påverkat man blir av vad den andra tycker om en själv? Liksom.
Ja.
Och är det
men
så?
Det är det där jag menar. Det är där fällan ligger, av att någon luring kommer med 100 röda rosor som ett uttryck för att den tycker om.
Absolut.
Det säger inget. Det är det man ska komma ihåg bara. Att någon tycker om en, det säger ingenting om vad det är för person man har att göra med.
Nej, så kan det vara.
Mm. Mm. Du, vi tar ett lyssnarbrev.
Mm.
En kvinna som skriver, lite spännande tycker jag. Sedan 2,5 år sedan startade jag ett förhållande med en man. Barnet, hans barn, har en Asperger-diagnos. Han lever nu varannan vecka pappalivet. Vi är särbo och bor tillsammans varannan vecka hemma hos honom när han är barnfri. Jag har träffat hans barn en hel del och upplevt att vi har god kontakt. Barnet är nu 14 år. Nu till problemet. Vårt förhållande är mycket beroende på hur barnets tillstånd är. Jag vill verkligen att han ska prioritera sitt barn före mig, tro inget annat. Men samtidigt upplever jag att han curlar sitt barn och det är på bekostnad av vårt förhållande. Barnet får till exempel alltid sin vilja fram utan motstånd eller mothugg. Hen slipper träffa släktingar eller följa med på helgaktiviteter med följden att vi inte heller åker. Därmed blir vi ofta låsta en hel helg på grund av att pappan vill ha koll och vi sitter framför tvn där barnet såklart bestämmer vad som ska tittas på. Barnet hjälper inte till med matlagning, städning eller tvätt. Min partner vill heller inte att han och jag visar våra känslor öppet för barnet. Vi kan inte föra vuxensamtal när barnet är hemma hos honom utifrån barnet hör. Sex är helt uteslutet eftersom man tror att barnet lyssnar. När jag försöker tala med honom om saken blir han defensiv, jättearg och stänger av allt. Han påminner mig om barnets diagnos och säger att jag inte förstår och att jag inte ska lägga mig i hans uppfostran. Jag har börjat tröttna rejält. Visst hade jag situationen klart för mig innan, men att jag ska ställa om mitt liv helt för att ens få träffa honom när han har pappa vecka är i mina ögon orimligt. Jag är en rätt så aktiv person, men här finns en tyst förväntan att jag också måste anpassa mig efter en 14-årings nycker om jag vill träffa min partner. Jag känner att detta inte var det vi har talat om och planerat om när vi pratat framtid. Min partner som en gemensamma dröm om ett liv tillsammans har jag i princip gett upp. Nästa val jag upplever jag står inför är om jag vill fortsätta detta eller inte. Och då måste jag bortse från kärleken. Vad tänker ni? Jag jobbar ständigt med dåligt samvete för mina egotankar samtidigt som jag verkligen inte vill ha det så här. Sen älskar jag denna man så otroligt mycket. Okej, mannen har ett barn som är 14 år och har Aspergers och har varannan vecka.
Mm. Ja, men jag tycker det var någonting där om att inte lägga sig i hans uppfostran som jag tycker var liksom lite viktigt ändå. För det kan jag hålla med honom om på ett sätt. Man kan ju tycka att han gör fel. Man kan tycka att han låter barnet ha för mycket plats. Man kan tycka vad som helst om det. Men det är ändå, det måste man ändå lämna över till honom som förälder. Liksom. Barnet har väl en mamma också, antar jag. De får väl resonera om hur man ska hantera det här barnet. Sen det de kommer fram till, det måste man respektera, tror jag.
Ja, jag håller med faktiskt. Det kan ju vara så att han gör det här av så att säga rätt skäl. Av att det är rätt att inte utsätta det här barnet för mycket uppförsbackar och så vidare. Att barnet mår bättre av det. Ja. Det kan vara oerhört provocerande. Men ibland om man har besvärliga barn så att säga, så är det bättre att göra det som funkar än det som är rätt. Man får välja sina strider. Jag kan personligen också tycka så här. Hon har den här mannen varannan vecka. Jag tycker det. Alltså om nu han väljer att prioritera barnet, så tycker jag att den faktorn kanske man då inte ska rubba på. Men däremot varannan vecka är ju fritt framför henne att vara med honom. Om hon vill mer än så, nu kommer ju tiden att gå och saker kan ju också ändras med tiden. Men jag tycker att hon ska ligga lågt faktiskt, att inte försöka inverka på hur han uppfostrar det här barnet. Det är den här mannen, det är den här kombon hon har att ta ställning till. Hon säger också att hon brottas med sina egoistiska tankar kring det här. Och då tänker jag att det kan hon sluta med på sätt och vis, för tankarna får vara hur egoistiska som helst. Men hon får akta sig så att hon inte blir egoistisk.
Ja.
Nämligen att det går ut över någon annans liksom. Jag tror att hon kanske mår bättre av att hon släpper taget om sin vision om hur hon hade tänkt att det här skulle bli. Och liksom ett tag gillar läget här nu. Det är så här det ser ut. Det är det här paketet hon har valt, så att säga. Mm. Och antingen så kan hon finna ro i att inte försöka få ihop dem mer och liksom leva den här varannan veckan. Och om hon är där när barnet är där, då kanske hon ska vara beredd på att det är barnet som bestämmer den dagen. Liksom. Sen får hon väl låta det liksom visa sig hur det här utvecklas.
Ja, ja, absolut. Det så är det, eller det kanske det du menar med att det, det är, man får ju se det i ett längre perspektiv. Hon, den här flickan kommer bli äldre och det kommer bli annorlunda längre fram.
Ja, men vi vet inte om den är flicka eller pojke faktiskt.
Nej, okej. Okay. Ja, ja. Mm. Ja, barnet kommer att, mm. att bli äldre och saker och ting kommer ändras och då vet man inte vad som händer då. Och hon ska förhålla sig till nuet. Och jag kan ju tycka så här att det är väl... Jag tror att det är svårt för henne att acceptera att vara med pappan och barnet samtidigt. Det verkar hon, jag tror att det har utvecklats åt ett håll som inte har varit bra för henne. Hon tycker inte om det här. Hon tycker inte det är kul att umgås med honom när han är med sitt barn.
Nej.
Punkt slut. Och det har man rätt att tycka och det är inte så konstigt. Men då, för allas bästa så borde hon sluta att umgås med honom och barnet, precis som du säger. Och tänka att, kan jag stå ut med, kan jag leva i ett förhållande där jag bara träffar den här mannen som jag älskar varannan vecka?
Mm.
Om hon inte kan det, då tror jag nog att det är liksom lite, då kanske hon ändå ska tänka på att det kommer bli för svårt.
Ja.
Hon kommer inte kunna förändra den situationen.
Nej, precis. För jag tycker lite grann det här, hon är ju rädd för sina egoistiska tankar. Och de gör som sagt ingen skada. Men det är om hon liksom försöker pressa, det är ändå pappan som måste bestämma hur, det är inte hon som ska bestämma hur pappan uppfostrar barnet. Hon kan ge sina tankar kring det,
ja.
Men det är hans beslut.
Ja.
För det är där hon möjligen skulle kunna bli, i mina ögon, lite för egoistisk, ja. Så att säga, när hon ska ha inflytande över pappan och i andra hand över barnet, ja. Som har en diagnos. Det är ganska stort ansvar att
ja.
Ha.
Ja, ja.
Så jag tycker, backa lite grann och försök att känna efter om du tycker att det kan vara okej.
Okay. Precis. Sen kan man också undra en annan sak över, och det är ju pappans vilja och drivkraft. Vad är det han vill?
Mm.
Vill han umgås med vår mejlskrivare varannan vecka ihop med sitt barn? Tycker han att det är okej? Okay?
Mm.
Eller liksom, kan han också förstå situationen att det är kanske är bättre att vi splittar på oss de veckorna jag har barn? För många gånger så är det ju så att man... Ja, jag kan tänka mig att han är en sån som... Ja, men du, jag vill gärna att du är här. Jag tycker det är så trevligt när vi är allihopa tillsammans. Men det funkar inte, så funkar det inte.
Liksom. Nej, det kanske tär lite för mycket.
Ja.
Det kanske kostar mer än det smakar,
ja,
en liten gammal devis.
Ja,
tänk vidare och se hur det känns om du ändrar inställning liksom, och accepterar läget.
Ja.
Ja.
Du, jag har surfat runt lite grann på sådär frågor man kan ställa i en om man har en bra relation eller hur man ska få en bra relation.
Mm.
Alltså, det är ganska väldigt roligt att titta på. Det var någon som hade 36 frågor som skulle få en att bli ihop nästan. Och här hittade jag någonting på faktiskt kondom. Panelen.
Magnus, vad
Nej.
Är det du surfar
ja, jag vet.
På?
Liggpanelen på kondomvaruhuset var det. Ja, ja, men söker man så hamnar man lite var som helst. Men det var väldigt roligt. Det hade de 53 frågor om, liksom, om relationen var bra. Jag kommer inte att stå alla 53 frågorna.
Nej, tack.
Några som var lite intressanta. Som liksom, ja, men den första frågan då till dig är du nöjd med den... Nu kommer ett otäckt ord som jag vet att du inte tycker om. Men du får ta det för vad det är. Är du nöjd med den intimitet som vi delar?
Ja, det är ordet
ja, men förstår du. Och frågan är så här, tycker du att vi är nära varandra i inte bara rent fysiskt utan i det vi pratar om intima frågor?
Ja, det tycker
frågor?
Jag. Vad menar du med intima?
Jo, men är liksom
delar ska jag se kroppsvätskor nu
Nej,
framför
ja,
mig?
Nej, men tänk bort kroppsvätskor och tänk inte utan det är snarare i samtalen att vi pratar om intima, nära, privata, känsliga.
Absolut.
Kroppsliga frågor. Nej, men frågor som rör. Du vill inte nå djupare eller det är inget som du känner att det där skulle man kunna ta upp.
Jag tycker att vi pratar om det som ska pratas om. Sen finns det saker vi inte pratar om, för jag vet att vi bara skulle bli osams om vi pratade om det. Och då är det också saker som egentligen inte berör oss så länge vi... vi har ju till exempel ganska olika syn på barn och fostran. Nu har vi ju vuxna barn.
Ja, ja, ja.
Men vi har ju ganska olika syn på vad man... på vår roll liksom.
Ja.
Och där behöver vi ju inte prata då. Nej, då blir det ganska ofta osams.
Nej, men jag tror att det handlar mer om såna här saker. Om man pratar, alltså sex är ju en intim fråga.
Ja.
Vad man...
Nej, men det pratar vi ju inte om.
Nej.
Nu måste jag säga. Nej. Jag lyssnade idag på Kropp och själ.
Ja.
Ett avsnitt om just som handlade om... Hur var det? Ja, det började med hur man raggar. Och att många har hjälp av appar som är blyga och som inte vågade liksom på krogen. Men sen så pratar de också mycket om det här med att i ett förhållande... Att det kan vara känsligt att bli liksom nekad då på krogen.
Ja.
Men det är också väldigt känsligt i ett förhållande.
Att bli nekad?
Ja, om man gör en invit till sex.
Ja, ja.
Och att det ofta är en och samma som tar initiativet och så vidare. Och så pratade de också om just det, att man pratar väldigt lite om sex i ett förhållande. Och det gör ju vi faktiskt, vi också. Vi pratar ganska lite om det.
Ja, precis. För det jag tänker på är att det på något sätt, vi har pratat en del om det, inte jättemycket, vi pratade betydligt mer om det förut.
Ja.
Att man kommer till en punkt där man känner sig, men nu har vi pratat färdigt.
Men vad pratade vi om då då?
Ja, det går vi inte in på här. Vi pratade om det mer, mycket, mycket mer förut, och framförallt kanske i början av relationen. Och frågan är då om man känner så här, men vi är klara med det, vi behöver inte prata så mycket mer om det, därför att, jag vet inte, man tycker att det är känsligt och det är, eller kanske till och med onödigt. Man tycker, men det där är väl, det löser sig väl, eller vi känner ju varandra så väl.
Men så här då, skulle du kunna ta upp något med mig om det vore något du ville prata om?
Jag vet inte.
Jag vet inte heller om jag för man är sexblyg, man är lite blyg kring det liksom.
Ja, och det är ju konstigt för att så har det inte alltid varit, och det är det jag menar, att man gör det till en viss gräns och det är besvärligt, och sen så nu där är vi klara med det.
Men det är ju ingen som har bestämt att det är
men att man känner så och därför liksom upphör den typen av samtal.
Ja, jag har inte ens tänkt på saken.
Nej.
Har du tänkt på saken och bestämt dig för att samtalet
upphört? Absolut nej, absolut inte. Nej, och jag menar inte att man bestämmer det, men att det klingar ut liksom. Ja,
men om det var något som du ville säga, skulle du kunna ta upp det då? Det är det jag försöker få fram.
Ja, det skulle jag kunna. Det skulle jag
men
kunna.
Du skulle dra dig för det liksom?
Ja, kanske också för att det är inte så viktigt. Eller det, det är en intressant fråga. Hur, framförallt en bit in i en relation. Liksom,
ja.
Så här, hur mycket pratar man om det? Och är du nöjd med den intimitet du delar med mig?
Men nu har jag svarat på det, va?
Jag vill bara ställa det igen. Hur ofta tänker du på mig?
Oj. Ur syn, ur sinn.
Ja, det är så.
Lite som små barn. Mm. När jag är med dig tänker jag på dig, men när jag inte är med dig så tänker jag inte så mycket på dig.
Nej.
Då tänker jag väl på annat då?
Ja. Ja,
är det inte...
Nej, alltså så här, jag tror inte att det finns fel och rätt. För jag tror att man är väldigt olika där. Mm. Jag tror att jag tänker mer på dig.
Se vad du tänker då, hur ser det ut då?
Mm. Ja, men vad gör hon nu? Nej, men jag kan tänka på dig på olika sätt. Både så där, man kommer på någon situation och det där hände, det var roligt eller det var tråkigt eller vad dum hon är där eller vad snäll hon är där. Och sen också... Jag kan tänka på, nu är du där. Jag har någon slags förhållande till
dig
hemma. Ja, precis. Just då, nu är du på jobbet.
Precis.
Inte så att jag går och tänker på det hela tiden, men jag tror att jag tänker
att
på det.
Att det är närvaro.
Ja, att liksom... ibland kan jag tänka så här, just det, hon är på jobbet idag. Eller nej, hon är ju där. Någon känsla av...
Nej, jag vet. Där är jag lite konstig. Jag undrar om inte mina barn har den platsen före dig. Att det är så.
Ja,
jag förstår vad du menar, för där tänker jag så på dem.
Ja.
Jag har liksom... Ja.
Ja, nej, jag tänker på mina barn hela tiden också. Jag har så mycket att tänka på så att jag hinner knappt med något annat. Jag tänkte på mina glasögon. Kan du känna av mina känslor utan att jag behöver säga liksom hur jag känner? Kan du känna mitt tillstånd?
Träffar dig?
Nej.
När jag träffar dig?
Ja.
Ja, men det är inte för mycket begärt. Jag kan känna
allt. Men så här, förstår du vad jag menar? Vi ses och så kan du känna, oj, nu är han si eller nu är han så, utan att jag har sagt någonting om det.
Jag tycker du är så jämn, så det är inte så mycket...
Nej.
Men jag kan nog känna av om du är stressad och sådär. Det kan jag känna.
Ja. Ja, jag kan känna av det hos dig oftast när du säger någonting, men förstår du behöver inte tala om hur du känner,
jag
märker. Ja, men det är också sånt där, hur väl känner man varandra? Jag tror att man kan gå igenom ett helt liv och ha ett förhållande utan att ha det där, för det är nog inte alla människor som har den liksom känslan för att ta in bara stämningar eller ta in liksom, kunna tolka stämningar.
Jag är ju arg väldigt ofta.
Ja.
Inte för att det kommer, och jag är inte arg på dig ofta. Men jag är ofta upprörd.
Och det är också intressant, för att det är väldigt lätt att tro det. Det är väldigt lätt att tolka det. Så om jag inte vet varför du är arg och du bara är arg, då kan jag ju tolka det som att, aha, vad har jag gjort nu för någonting? Mm.
Jag är arg på saker och ting, på jordens omständigheter och saker som inte går rätt till. Och
ja.
Ryggrönslösa människor och allt kan jag vara upprörd över.
Ja.
Ja.
Nästa fråga. Aha. Hur mycket tror du att du förstår mig? Och den är lite intressant tycker jag också. Tycker du att du förstår mig? Liksom, eller är det så här jag begriper?
Nej, det finns ett spann jag inte förstår. Nej. Men det är nästan så att jag tänker att där förstår du inte ens dig själv. Det är ju förmätet av mig.
Ja, nej, men det förstår jag. Jag kan verkligen tänka sig om dig också.
Ja,
det tror jag
men det är ungefär som att jag tänker att du bryr dig om att förstå dig själv till typ så här 70%.
Ja.
Resten är något annat.
Mm.
Jag tror att jag förstår dig ganska bra, men det finns ett spann som är för dolt.
Ja. Nej, men jag förstår precis. Jag kan skriva under på det. Nej, men därför att det är också, det finns saker som man känner så här.
Du ibland släpper en hel del saker. Då vet man inte vad du egentligen tänker, tycker och gör. Eller ser det.
Nej, jag förstår. Ja.
Förlåt, jag avbröt dig.
Ja, det gjorde du. Nej, men jag kan känna att du, saker som jag inte riktigt vet om dig, som jag kan tro, liksom, ja, men så där är det nog. Och som jag märker att du har ingen aning om det. Liksom.
Vad pratar du om då, till exempel?
Ja, men att du har liksom en tolkning av dig själv som är väldigt, väldigt, väldigt klar. Men det finns delar där man känner så här, wow, du har ingen aning om saker hos dig själv, vem du är, vad du
precis
är.
Precis, och det retar man ju fruktansvärt. Ja. Det är också en sak vi inte kan prata om. Eftersom du då bestämmer hur jag är.
Jo, men förstår du, jag vet ju inte det. Jag säger inte att, det är precis det du säger till mig också, att det är 70-30% som jag inte, som jag bara släpper. Det är den,
jo, men jag sa ju då inte att jag förstod de 70%. Jag sa
nej,
då inte
och jag säger inte att jag förstår det heller. Jag säger inte att jag förstår det heller, men det märks att det är saker där du inte liksom har riktigt koll.
Mm. Du kan väl spalta upp dem
då? Ja, det får gärna, vi kan göra en varsin lista och så går vi igenom den där. Men jag tror att det är så bland många människor. Alltså, jag tror att det är så i relationer att man så här, det är vissa delar som man, nej, det där är inte där, det där, det jag kan inte ha 100%, det går inte.
Nej, det går inte. Nej. Men det är värre när man själv inte har koll och det är uppenbart för den andra hur det egentligen är. Då kan man ju få tips.
Ja, det är absolut, så kan det ju vara också. Så kanske det inte är i de här fallen.
Nej.
Jag kan ju inte säga att jag vet.
Nej, jag tyckte du sa så.
Nej.
Mm.
Ja. Nästa fråga då. Hur känner du när du vet att andra tycker att jag är attraktiv då, kvinnor?
Mm. Det beror på vem de är.
Okej.
Det beror på om jag trumfar ut dem eller inte.
Ja, men det gör du väl alltid?
Sluta.
Ja, nej, men säg då om du...
Nej, men om det är någon som du skulle kunna bli intresserad av så känns det ju på ett annat sätt. Mm. Om det är någon som du inte skulle kunna bli intresserad av, finemang.
Okej, och det...
Det händer, ja. Jag ska inte säga att det händer inte så ofta, för det har jag ingen aning om. Men alltså, jag känner inte den här känslan så ofta, framförallt för att jag inte vet vad du gör om dagarna.
Nej, men alltså precis. Det är ju svårt det där. För att någon blir attraherad av dig, det är ju inte så konstigt, och det kan jag ju uppleva som trevligt, alltså kul på ett sätt. Utan egentligen är det mer en fråga om hur du svarar på det. Det är ju det som kan göra mig orolig eller arg.
Nej, det är inte så konstigt att man blir attraherad av dig heller. Ja, du menar hur man då svarar på det?
Ja, precis. Ja,
om du säger att jag börjar tindra.
Ja, exakt.
Ja, det tycker du inte om.
Nej, det blir jobbigt.
Och hur ofta händer detta?
Dagligen skulle jag säga.
Ja.
Nej, jag tycker inte att... Nej, men det är också så här, jag tror också att man... Det är någonting som jag tycker att jag får behärska och hantera lite grann. Därför att det är ju... Jag kan ju förstå att du tindrar om någon är intresserad av dig. Jag kan ju begripa det, för det är lite roligt. Eller det är liksom, vad ska man vända bort? Ska man vända huvudet bort och säga nej? Och det stör mig, men jag får fan lov att hantera det lite grann. Så länge du inte springer ut med Lars-Åke någonstans och gör något. Men ja, det är en besvärlig situation. Okej, sista frågan här nu då.
Mm.
Har jag sett dina sämsta sidor?
Nej.
Inte?
Jag kanske inte har dem längre, men du har ju inte sett mig gå fullständigt bananas och vara en idiot.
Hur ser det ut?
Nej, du vill inte se det. Nej, men jag har många strängar på min lyra.
Oj, det
har. Eller jag har haft i alla fall. Jag är väl inte sån kanske längre då.
Nej. Ja, det är ju en sak. Men är det sidor som du har idag som inte jag har sett?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Det tror jag inte.
Det är inte värt.
Jag har lagt det bakom mig.
Ja.
Nej, men jag var ju... Jag kan ju vara... Apropå då att jag är arg ofta. Förr levde jag ju ut den ilskan.
Ja.
Det gör jag kanske inte. Eller det gör jag inte längre.
Nej.
Jag hanterar den som en vuxen människa. Och chef.
Ja, fast du är inte chef hemma.
Nej, jag vet.
Det ska du komma
men
ihåg.
Något lär man sig väl.
Ja, men intressant.
Ja.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Nu vet ju jag att jag har en ganska så här krass syn på förhållanden. Mer i teorin kanske än i praktiken, för jag har alltid levt i förhållanden nästan, så jag tycker ju om det.
Mm.
Men jag kan också ibland tänka på att... Ja, men att ha någon att dela allting med gör ju livet lättare. Men det finns också ganska mycket som innebär att man också får problem.
Ja.
Jag ska ta några, ja. Alltså att man också övertar den andras problem.
Ja.
Jag vill liksom, ja. Och jag tycker frågan är hur mycket är rimligt att man ska ställa upp på varandra?
Absolut, ja.
Att ens problem hela tiden görs till gemensamt problem. Mm. Och då är frågan, ska man liksom bara ställa upp eller ska man gå... Jag tar några exempel här, så kan du svara kort eller reflektera kort över det här. Din partner är mörkrädd och kan inte sova själv. Åker du då hem från fester och konferenser för den sakens skull?
Nej, det tycker jag inte man ska göra. Om det är ett allvarligt problem, då tycker jag i så fall att den här personen får gå i fobiträning.
Ja, men sånt här är ju så typiskt att man då låter bli bådas problem på något vis. Samma sak, din partner har social fobi och vill inte gå på tillställningar till exempel. Också någonting som den andra då kan tvingas också börja bete sig som att man har social fobi, nämligen kommer inte ut liksom.
Absolut, men det där är ju lite svårare. Därför att... Jag kan ju tycka i det fallet, då ska den som inte har social fobi naturligtvis gå på fester och ha kul och inte liksom drabbas av det. Men å andra sidan, det räcker ju inte, för att den här personen vill säkert ta med sig sin partner som sitter hemma och är rädd då.
Ja.
Och där är ju liksom, ska man då av det skälet se till att nu får du gå i terapi så att du kan följa med, eller nu får du bli av med din... Det tycker jag är lite svårare faktiskt.
Här kommer en till.
Ja.
Din partner har en sexuell läggning som du inte delar, men du ställer upp utan att få ut något av det.
Nej, det tycker jag inte man ska göra.
Där gick gränsen.
Ja, om man inte får någonting ut av det så är det ju...
Ja, men man så kan det ju vara att man gör varandra tjänster, som du säger.
Jo, absolut. Men det känns ju som att man gör varandra tjänster är en sak. Men att man ställer upp på någonting som ändå är en... ska vara en gemensam upplevelse där man inte får någonting ut av det, då tycker jag att då är det ju inte...
Definiera sex som att där måste båda få ut lika mycket i stunden, så att säga. Jag testar tanken liksom här nu bara.
Ja, absolut. Ja. Nej, jag tycker ändå att det är svårt att prata om, för det är sexuella tjänster i så fall.
Ja,
ja.
Sånt förekommer, tror det eller ej.
Jag kan inte säga så här, nej, det ska man absolut inte göra. Jag kan tycka att det blir ett ganska så här, ojämlikt sexliv. Och det är frågan om man verkligen vill ha det.
Ja.
Rätt eller fel.
Det som jag på något vis liksom vill uppmana till, för det kan också vara så här att det är någon som trivs när partnern är, när man är hemma båda två och nästan vill hindra då, men måste du verkligen gå på bokklubben? Eller måste du? Det som jag på något vis vill... Jag skulle vilja uppmana till att ta bort så mycket som möjligt av det som är... Jag vet inte om jag är så mycket för att par ska ha gemensamma problem, så att säga. Jag tycker att det blir så väldigt mycket problem då. Båda två har sitt och så ska man dela varandra, så blir det dubbelt så mycket problem. Jag tycker inte att man ska finna sig riktigt i det. Alltså... Man kan ju stötta varandra, men jag tror att man också måste kräva att det blir en förändring. Att den som har den här sociala fobin eller den som dricker för mycket och bla bla bla, och kräver att partnern inte ska berätta det för någon och så vidare. Jag tycker inte riktigt att man... Men normen är att man ska skydda varandra och dela allt. Jag tycker inte att det är rätt.
Nej, men,
ingen blir lycklig av det.
Nej, men att skydda varandra och dela saker... tycker jag, det är väl ganska bra. Men att man begränsar sig, det,
ja, det
tror
det
jag
menar.
Är fel. Ja, nej, men det tycker jag, där måste man ju se upp lite grann, för att det är väldigt lätt att man gör det av som man tycker du goda skäl. Det tror jag väldigt, väldigt sällan blir riktigt goda skäl, framförallt om man upprätthåller ett beteende eller en så här, en fobi eller vad det är som nej, det går
ju för individen att göra någonting åt det. Och jag menar bara istället att man då har dubblat världens lidande, så att säga. Då är det två som lever som om de
absolut.
Har de här begränsningarna. Visst,
men jag menar, i fallet att någon har en sexuell läggning, det är ju inte bara att man är jävligt olika i så fall. Det är ju inte ett problem en person
har. Nej, men det
har.
Kan väl vara ett problem om någon har en sexuell läggning och inte får utlopp för det.
Ja... Ja, men ja, fast vad ska den göra liksom?
Kan du piska mig?
Ja, fast det är ju inte liksom, det är inte jämförbart med att ha att
men
vara
du
mörkrädd,
behövde inte jämföra.
Eller? Nej,
du behövde
men jag
inte
tycker att det är en annan sak, därför att där handlar det om att hitta en matchning i det man tycker om.
Ja.
Jag tycker om det, tycker du om det? Nej, det gör jag inte. Men då är det väldigt svårt också att ha sex. Vi tycker om olika saker.
Ja, men då skulle man ju precis på samma sätt, jag vill äta pizza, jag vill bla. Då
ja, i det fallet så kan ju den ena äta pizza och den andra kyckling. Men när det handlar om sex, då gör man det ju tillsammans. Så att det är svårt.
Så vad är liksom din lösning på det?
Nej, men
ditt svar är att man ska inte ställa upp på att piska någon om man inte vill.
Nej, inte om man inte tycker det är roligt.
Nej.
Jag tycker inte det. Ja,
ja, kontentan blir ändå så här. Ett förhållande, ja, delar glädje, dubbelglädje. Mm. Man ska bara se till att delade problem inte blir dubbla problem.
Just det.
Vilket är lika lätt blir som glädjen, skulle jag säga, om man inte aktar sig.
Jajamensan.
Ja. Du, vi har också några lyssnare som då... Den frågan kommer ibland, att de är lite inspirerade av hur jag och min exman gjorde, nämligen att vi lät ju barnen bo kvar i lägenheten och sen så flyttade han och jag in och ut. Då hade ju han och jag varsin liten lägenhet som vi flyttade ut ur när vi inte bodde hos barnen då. Det där har ju inte alla möjlighet till, och då blir det så att vi har en här till exempel som skriver: vi har inte råd att köpa varsin lägenhet och samtidigt ha kvar huset där barnen bor. I så fall får vi köpa en som vi vuxna flyttar in och ut ur. Alltså en och samma som de flyttar in och ut ur. Egentligen en rätt jobbig lösning då man inte kommer vidare i sitt liv, känns det som. Men kanske värt det för barnens skull. Jag vet inte. Vad tycker ni? Hur ser du på den saken?
Att jo, man då... Alltså så här, absolut. Det är klart att Om man klarar av det, om man fixar att ha det på det sättet med sitt ex, så är det klart att det är bättre för barnen. För huvudsaken var ju att barnen skulle få bo kvar och föräldrarna flyttar in och ut. Sen är det klart att man måste tänka på hur klarar vi av det nu när vi har skilt oss? Liksom att vi fortfarande delar hushåll på bägge ställen. Jag har ingenting som är eget. Jag går omkring i hans eller hennes saker var jag än är någonstans.
Mm.
Och allt det där som händer sen när man kanske blir intresserad av någon annan och börjar träffas och så vidare. Så det finns en massa komplikationer som man måste väga in och säga, klarar vi de här komplikationerna?
Skulle du ha klarat det?
Nej, men alltså jag och min exfru skulle inte ha kunnat göra på det sättet, för att vi splittrades för mycket liksom. Vi behövde verkligen vara isär. Vi behövde inte ha saker ihop på det sättet.
Mm.
Det hade varit jättejobbigt, tror jag.
Ja.
Men det är de som ändå överväger tanken att det går att ha kvar liksom barnens bostad och flytta in och ut. De kanske kan hitta en lösning på det där också.
Nej, men jag kan säga så här, jag och min exman hade en ganska så bra separation, och vi kunde ju då tänka oss att liksom dela stora lägenheten där barnen bodde. Men jag tror nästan inte att det hade, alltså vill man och liksom är i en situation, ja, men då hade vi kanske kunnat klara det. Men jag tror att jag skulle ha känt att jag då inte riktigt hade, jag hade inte ens skilt mig från honom, för det som du säger, han skulle vara närvarande i mitt liv nästan hela tiden. Å andra sidan så tror jag också att man skulle kunna göra det om man tänker att det är en period. Att man bestämmer sig för att men vi testar så här nu, för det är det bästa som finns just nu. Och drar man jämnt och det är liksom inte konfliktfyllt, så kanske det går jättebra. Man behöver ju faktiskt inte träffa någon annan direkt. Nej. Och träffar man någon annan så kanske den har ett hem man kan se sig eller någonting. Så att jag tycker absolut att om man känner att man kan, om man kan göra det i fantasin, men då tror jag nästan att det är värt att försöka.
Ja, alltså det är ju också så här, man måste ju se till orsakerna som gör att man vill splitta upp också. För att om det inte sker någon egentlig förändring av det här, då är ju inte det, då har man ju inte liksom separerat heller, förstår du?
Fast jag tycker att man har separerat. Man har tagit ett steg, man lever inte längre ihop.
Nej.
Man vill inte leva ihop i den här familjekonstellationen. Det slipper man ju faktiskt göra.
Ja, absolut. Ja, visst. Precis. Men om det är så att man är extremt irriterad på varandras sätt att ha ett hushåll generellt, oavsett om man uppfostrar barn, då kanske inte det är en bra idé att fortsätta att dela hushåll på två ställen.
Frågan är vad alternativet är bara.
Ja, exakt. Absolut. Mm. Och det är också att man just ställer sig frågan, vad är bäst för barnen? Är det här bäst? Det vill säga, kommer vi att må...
Ja, då tror jag svaret ofta blir att för barnen är det bäst.
Ja.
Så det där är svårt.
Ja.
Men jag tycker verkligen, testa om man kan tänka tanken.
Precis,
och sen får man se det som en sluss på vägen till något annat.
Ja, för jag vet också många personer som har just testat det där och tyckt att det var bra som en övergångsperiod till något annat. Eller som att men det var bra att vi gjorde det, men det, sen så var vi tvungna att skaffa oss antingen varsin lägenhet eller helt enkelt att barnen fick flytta emellan.
Men jag tycker också att många har en föreställning om att det absolut inte skulle gå. Att många har också en föreställning om att det som jag och min exman gjorde då till exempel. Mm. Att det är sånt man kan göra ett kort tag, typ några månader eller ett halvår. Jag vill säga att det funkade i 8 år för oss. Eller det hade funkat längre också, men det blev ointressant till slut för barnen. Så att jag tror att det finns ganska många bra varianter att testa.
Absolut, det tror jag. Och jag tror att det är bra. Men jag vill bara också poängtera att det är inte den enda lösningen. Och det är inte alltid den bästa heller.
Det sa jag heller
inte.
Nej,
jag vet att du inte sa det. Men ibland det blir lite lätt så att man tycker, gud, det där verkar vara så bra. Så skulle jag också vilja göra. Men det finns andra sätt att göra det på, så att det blir bra för barnen också.
Ja.
Marit, nu har vi kommit till den punkten där du ska säga något klokt eller ge ett råd eller något.
Ja,
slutorden.
Slutorden, sista ordet här nu.
Mm.
Jag tänker på en sak. Vi var ju på en rolig middag i lördags, du och jag.
Mm.
Och då blev diskussionen på det där roliga sättet. Vi pratade om huruvida vi var lyckliga eller olyckliga. Vi pratade om barndomar och vi pratade om feminism. Och man var arg på en del än det andra och så vidare.
Ja.
Och då tänker jag att jag tror att många är liksom ganska noga med att hålla fasaden öppen, för man är rädd att ens svagheter ska vändas emot den på något sätt. Att någon då ska kunna komma åt. Liksom.
Ja.
Jag tror Ja, jag hävdar att ju mer man blottar sig själv, ju mer man vågar säga som man känner och som det är, man får så mycket tillbaka. För man är nästan aldrig ensam om att känna det man känner eller vara orolig för det man är orolig för. Så att ju ärligare man är, desto mer tillfredsställande blir ens liv, för att man blir förstådd och man kan knyta an till människor på ett annat sätt. Det finns absolut människor som inte är värda de förtroendena. Råkar man på dem och de liksom så att säga missbrukar de här förtroendena, ja, sånt kan ju hända.
Mm.
Jag pratar inte om att dela med sig av hemligheter. Nej. Utan mer om att vara öppen som person. Om någon använder det emot en eller tycker att man var svag, fine, då var de ett asshole. Men på det stora hela taget så tror jag att om man öppnar och berättar vad man ärligen känner, allt ifrån svagheter, oro till allt, liksom, om allt möjligt, alla känner igen sig i det. Och man har liksom lättare att få, man får bättre samtalspartner helt enkelt. Mm.
Ja, det ju mer man ger, desto mer får man tillbaka, kan man säga så. Som en,
ja.
Ja, absolut. Jag tror att du har helt rätt. Men det är en sak som jag har tänkt på ibland. Och märkt i vissa situationer, speciellt när man träffar nya människor. Mm. Det var verkligen inte så på den här middagen. För där blev det som en, liksom, det bara öppnades upp mer och mer.
Men de var nya, några av oss.
Ja, visst, du har aldrig träffat förut. Men ibland kan jag känna att vissa människor blir rädda av öppenhet.
Jag vet.
Jag nästan så här medvetet testat ibland att börja prata om saker som är lite utöver. Jag börjar blotta mig själv eller prata om saker som, och jag har känt att folk blir så här, wow, nästan stänger till. De sluts, blir ännu mer slutna av att få de där förtroendena, för att det innebär nämligen att de själva måste börja öppna sig också. Det vill de inte.
Nej, och jag tycker inte att de måste det.
Nej, men de
jag vill på
det.
Något
det
vis ändå. Ja. Ja. Förstår du vad det ändå kan göra för en människa som är rädd att öppna sig, att någon annan säger något, och alltså, oavsett om de då stänger för de tycker att det är läskigt, så har de ändå hört, ja, men det där gick visst att prata om, förstår du? Det är ändå någonting.
Visst. Oh, ja.
Hellre det, tycker jag.
Jag tycker att det är bra att det är rätt, men det finns i vissa situationer människor som faktiskt, och det är det här jag menar, att man ibland måste liksom långsamt kliva in i det där. Det absolut roligaste som finns är när de här människorna som är lite rädda till slut vågar öppna upp.
Ja, för det är det som händer. Det är också den goda gärning som sker.
Exakt. Men man kan behöva liksom så här, trassla sig långsamt fram till det, så att man inte öppnar upp sig själv allt för snabbt. Vad var det?
Vad var allt för snabbt då? Berätta nu.
Jo, men jag har märkt i situationen att när jag har...
Ja, det förstår jag. Ja. Men vad var då allt för snabbt? Hur ska man veta?
Nej, ja, men det får man ju känna av med den personen man pratar med lite grann.
Ja, men det är självklart att man inte ska gå allt för snabbt.
För alla människor är inte det självklart, Marit. Jag tyckte det var jättebra.
Nej, men det här är en sak som jag skulle kunna vara arg på, men jag ska inte vara det. Att det alltid ska finnas en broms, som att allting alltid kan gå fel. Ja, allting kan alltid gå fel. Men det är också, man kan också göra det allt för långsamt och då händer ingenting.
Exakt. Lagom är bäst, Marit.
Vad sa du?
Lagom är bäst.
Ja, bättre lyst till den sträng som brast. Vi kan väl prata ordspråk nu.
Ja.
Än att aldrig spänna en båge.
Ja. Absolut.
Min tanke är mer så här, var inte för rädd.
Nej.
Din tanke är, var lite rädd.
Nej, men...
Med de orden lämnar vi avsnitt 182.
Japp, återkommer i avsnitt 183 om en vecka bara.
Ja, hör av er till oss. Mm. Ja, ha det så bra. Mejla.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden, en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.